Hej och varmt välkomna till podden Syv stavas inte syo som drivs av mig, Lasse Persson. Och varmt välkommen tillbaka ska jag säga till Hanna, nu ska vi se, Dahlbäck Linné, så att jag säger rätt här.
Det är inte helt rätt.
Ja. Och du var med för, ja det är snart ett år sedan, vi pratade om din väg i livet. Med olika studier och yrken och sådär, och också att du har en hörselnedsättning som, ja, spelar ju stor roll i ditt liv om man säger så.
Mm.
Och det, ja, supervarmt välkommen tillbaka, så ska jag säga.
Tack, jätteroligt att få vara tillbaka.
Ja, vad roligt. Vi ska göra en filmrecension här tillsammans av en film som heter Coda, som kom 2021 i regi utav Sian Hede, jag tror att man uttalar namnet så. Och den här filmen, den har vunnit Oscar då på Oscarsgalan 2022 för bästa film, bästa manliga biroll, så ska jag säga, och bästa manus efter en förlaga. Det bygger på en fransk film som hette, ska jag se om jag säger rätt också, Familjen Bélier. Ja, jag har inte sett den filmen, utan den kom 2014 då. Coda, lite kortfattat, handlingen där då är att Coda står för Children, eller Child of Deaf Adults, alltså att man är barn till en döv person helt enkelt. Och det handlar om då Ruby då, som bor i Gloucester i Massachusetts i den nordöstra delen utav USA. New England fiskesamhälle helt enkelt där då. Och hon är den enda i sin familj som har hörsel. Hennes båda föräldrar är döva och hennes storebror är också döv. Och familjen jobbar med fiske då i den här fiskestaden. Och ja, det handlar om att Ruby upptäcker att hon har en stor talang för sång. Så att hon vill utveckla den talangen helt enkelt. Och söker in till skola och får hjälp av en musiklärare på sitt high school då. Och det uppstår då konflikter mellan henne och familjen. Familjen vill att hon ska stanna kvar och hjälpa dem med fisket. Deras fiskeri som de ska försöka utöka och sådär. Ja, så det är lite kortfattat då. Så. Är det något jag har glömt där, Hanna?
Nej, det var väl en väldigt uttömmande. Och att hon, precis, de är ju beroende av det här fiskeriet och av att hon tolkar ju vad de säger då.
Precis, dels försäljning av fisk, men det är också att hon tolkar en massa andra saker i deras liv också.
Just det.
Det är läkarbesök när de föräldrarna, det har hänt någonting med deras genitalier, alltså könsorgan, så att det liksom kliar väldigt mycket, att det är något som är fuktigt och sådär, och så ska då hon översätta det som föräldrarna säger och från läkarens håll också då. Och de är väldigt så här att de vill ha sex mycket, föräldrarna. Och att Ruby då säger att ni får inte ha sex någonsin mer. Och det är egentligen att läkaren har sagt att ni får inte ha sex på 2 veckor. Men det blir de väldigt upprörda också över där då. Så,
Det är väl enda gången hon tolkar inkorrekt, om man säger så.
Ja,
hon blir
precis.
Lite trött på situationen.
Precis, för det är också liksom att ska hon prata då om sina föräldrars sexliv, att det blir ju väldigt speciell situation där. Så. Och det är en av de första scenerna i filmen, så att det här är ju, det kommer väldigt fort där. Så här. Men jag tänker också att vi kommer ju spoila filmen, men samtidigt så är det liksom också att den är ju väldigt förutsägbar. Och det är ingenting som jag tycker är fel i den, utan jag tycker att den här är ju för mig en av de bästa filmerna jag har sett. Och vi kommer komma in på det senare också. Så, men att det spelar ingen roll att den är förutsägbar. Den är liksom att det är så otroligt välspelad, så otroligt bra manus. Så otroligt tänkvärd film som verkligen sitter kvar i ens liksom, alla sinnen på något sätt. Liksom. Man blir så otroligt berörd så. Men vi kommer komma in på detta senare också. Så. Ja, jag får ju också så här fråga dig. Så att jag har ju faktiskt bjudit in dig som har en hörselnedsättning att prata om den här filmen. Är det någonting som du har reflekterat över det? Känns det okej att jag valde just dig så? Eller?
Ja, satte jag halsen här. Ja, men jag känner mig ju utvald. Ja. På ett fint sätt. Ja. Så det är bara jätteroligt. Jag tycker om att prata om hörsel.
Ja, och det...
Nedsatta... Ja.
Mm. Precis, det pratade vi också om när du var med senast då i podden. Samtidigt så här, jag tänker liksom så här att okej, men det... Om det är lite typiskt då att jag väljer ut dig. Men samtidigt så att du har dina erfarenheter och jag tänker också att vi kan prata om det också utifrån filmen. Så. Mm. Det är min tanke i alla fall. Då, så.
Och det vill jag. Jag tycker om att prata om det. Jag tycker om när folk frågar.
Mm. Bra, bra. Ja, som vi pratade då så är liksom att stor del av filmen är ju att familjen är väldigt beroende av Ruby. Att hon hör, att hon blir en tolk. Och jag tänker ju så här mycket på att jämföra kanske med nyanlända i Sverige som kommer och att då barnen, ja kanske är födda i Sverige men också kanske kommer som unga till Sverige och lär sig språket och kan då liksom guida sina föräldrar i det svenska samhället och sådär. Så det var väldigt mycket sånt som jag kom att tänka på när jag såg den, att det är ett stort beroende men också att Ruby har ju en väldigt stor makt i att hon hör faktiskt. Vad tänker du om den biten? Så?
Ja, alltså den handlar ju om, den kretsar ju kring att vara döv och inte höra. Men jag håller med om det. Det var också min första tanke att den väldigt väl illustrerar det förhållandet mellan ett barn eller en ungdom som behöver... som får tala för sina föräldrar och översätta det som sägs runt omkring. Det tänker jag också är det. Jag tror att det är en del av det som gör filmen så bra. Att de lyckas förmedla något som är bortom den här relationen som är mellan döv och hörande.
Mm. Ja, men precis. För det är ju någonting som så här, jag kommer ju aldrig kunna sätta mig in i hur det är att vara döv. Även om jag så här sätter i massa öronproppar och har liksom en hörselkåpa, så kan jag ändå aldrig sätta mig in i hur det är, för att det dels att de här föräldrarna har ju varit döva sedan de föddes liksom, så de har ju ingenting annat att relatera till liksom. Men också att man så här, jag kan ta bort mina öronproppar, jag kan bli hörande igen liksom. Så att det är väldigt speciellt så här att. Och samma sak så här att om man förlorar något annat sinne, så här, om en smak, syn, ja, vad det nu är liksom. Att så att det, att hon vill då också bryta med familjen, att hon vill inte liksom, hon tycker att det handlar väldigt, väldigt mycket om dem, att de är beroende liksom. Hon säger det flera gånger i filmen, så här, det handlar inte bara om er, jag vill också göra något som jag brinner för, som jag tycker är kul och som jag kan utvecklas i. Så, jag tänker också att vi ska komma in på detta också, när det är kopplat till studie- och yrkesvägledningen.
Just det. Mm. Men jag tänker just den här, det väckte väldigt mycket känslor i mig när jag tänkte just på den aspekten över, som du sa, maktförhållandet som blir där, hur det blir ett skifte och att som... barn eller ungdom ser sina föräldrar så sårbara. Det är ju inte alla som gör det, utan föräldrarna förblir liksom förebilder, de starka, de som går före tills de blir gamla liksom. Då kan det ske ett visst skifte där, tänker jag. Men just utifrån, ja, men att kanske vara nyanländ och behöva se sin mamma eller pappa och sina släktingar kanske tappa så mycket av sin identitet.
Mm.
Det tänker jag gör någonting med barnen. Jag relaterar till när vi flyttade till England. Då kunde ju ändå jag gick i gymnasiet då. Och då kunde ju förstås både mamma och pappa engelska bra. Min mamma är språkbegåvad och väldigt duktig på det sättet. Men det är ändå någonting annat att sätta sig in i en kultur helt och hållet. Och att hänga med i det här snabba språket och och kanske jobba och inte kunna liksom fackspråket som är där. Mm. Och det minns jag så tydligt att jag blev så ledsen när hon, när jag såg hur hon inte blev sedd för den hon var.
Kan du ge något exempel på vad som hände där då?
Ja. Men det kunde vara sådana saker som att vi, men kanske om man skulle gå och handla någonstans och stod och pratade med kassören, eller hon sökte jobb och fick kanske söka jobb som hon var överkvalificerad för, just för att hon hade begränsningar i språket. Och sen var det andra kulturella utmaningar som uppstod också, som inte hade så mycket med språket att göra, det här att inte förstå en kultur. Jag vet, hon hade till Halloween då tänkte hon, men det var en stor grej som hon hade bunkrat upp liksom, med godis högt och lågt, på ett sätt som man kanske inte gör eller gjorde i Sverige, nu är det ju vanligare så. Mm. Men alltså kom ingen och knackade på dörren. Alltså det var så fruktansvärt jobbigt. Hur hon hade ansträngt sig så mycket för att liksom passa in i det här samhället. Och så gick det ändå inte vägen på något sätt.
Okej.
Okay. Ja, det är sånt där som gör ont att tänka på. Min starka mamma.
Mm, mm. Ja, det är svårt att sätta sig in i, för att man liksom aldrig har flyttat på det sättet. Man har ju bara flyttat inom Sverige, så att man har ju varit ute och rest, men aldrig bott någon annanstans. Och,
och det går ju inte att jämföra heller. Jag tänker när vi pratar om nyanlända, då är det ju oftast ännu större kulturkrockar och ännu större språkbarriärer ändå. Men jag tycker att den förmedlar det så fint, den här filmen, vad som händer.
Mm.
Att de har så fina relationer.
Precis, alltså det de ändå pratar om väldigt så här djupa saker, att mot slutet av filmen så kommer ju Rubys mamma in till henne, och nu så här, vi pratade om det nu innan, så att jag kommer inte ihåg namnen på föräldrarna, utan det är så här, det är ju Ruby som det man fokuserar på när man ser filmen så här. Men mamma kommer in i alla fall, och de pratar om att när Ruby föddes så önskade mamman att hon skulle vara döv också, för att passa in i familjen, passa så att de skulle vara samma liksom. Men sen samtidigt så var det så otroligt liksom, speciellt för henne att hon fick en hörande dotter då.
Ja, att hon inte visste hur hon var väl lite osäker på om hon kunde ta hand om ett barn.
Precis, det är
som,
också så.
Som var hörande.
Mm,
det och det kan jag tänka mig också i när det gäller språk och så, att ha ett barn som springer iväg i språket och kanske lär sig svenska får ju också en annan typ av identitet som inte överensstämmer med det som var ursprungligen. Att det måste vara totalt hjärtskärande, tänker jag.
Mm. Nej, men precis också att det är så här, ja, men man kommer ny till Sverige också, så här, vad har man med sig, varför kommer man till Sverige? Och så här, det finns ju lika många historier som det finns nyanlända i Sverige såklart, så här, men om till exempel att man har ett trauma liksom med sig från sitt hemland, då kanske man inte har så jättestor styrka ork att lära sig språk och lära sig en ny kultur heller. Att man liksom måste ha överseende med det. Liksom. Att så här, nej, men nu ska ni komma in och ni ska lära er och liksom alla de här politiska sakerna som sprids i samhället idag. Så här, språkkrav på nyanlända för studier och för att få jobb och sådana saker. Så här, men ta det lugnt. Liksom. Så här, det är... Och det är också någonting som jag pratade om i faktiskt senaste avsnittet. Det här med också forskning runt att alla vill också väl. Man vill liksom klara sig på egen hand. Man vill så här göra, man vill ge något tillbaka i samhället. Jag kommer aldrig, alltså sen är det så här ett fåtal som kanske sticker ut liksom så. Vi behöver inte gå in så jättemycket på det idag. Mm. Men att det... Jag är helt övertygad om att det är så i den kontakt jag har med elever också. Så att det och också det, också kopplat till filmen, det här med fisket då, att det är så här, de ställer ju krav på att de som köper fisken så här ska, nu kommer jag inte ihåg alla detaljer för att jag är inte så här insatt i det här med företagen och så, men att de säljer till någon slags grossister är väl, som då ska sälja vidare, men att de får nog av att de hela tiden sänker ja, kostnaden och sänker priset. Så. Och då bestämmer de sig för att starta en egen business, liksom, så ett eget företag. Och det är det de vill att Ruby ska stanna kvar i, helt enkelt. Där, så.
Mm. Just då, då blir de ju ännu mer beroende.
Mm. Precis. Av henne. Och det är precis då det drar igång också med hennes sånglektioner och att hon får med hjälp av sin musiklärare och sådär. Hon går med i skolans kör och att det händer väldigt mycket i hennes liv då. Och det är så också liksom med, i den åldern. Jag kommer inte riktigt ihåg om de säger hur gammal hon är, men hon är väl typ 17-18 eller något
ja,
sånt.
Ja, någonstans gymnasieålder tänker jag att det borde vara.
Så, och också att hon söker in då till en skola i Boston. Och det var lite roligt också. Jag vet inte om har du varit i USA någon gång?
En gång.
Var du då någonstans?
Då var jag i Chicago.
Chicago, ja. Och där har jag faktiskt också varit. Så
har sagt, du?
Ja. Mm. Men jag har varit i Boston också. Och jag kände igen den gatan där de går ur bilen. Så det var så här lite roligt att se. Ja, där har jag faktiskt varit en gång i tiden. Liksom. Så det var kul. Vad ska vi säga? Just det här också tänker med att storebrodern, han blir väldigt så frustrerad över Rubys ja, på något sätt makt i detta också. Att han vill också klara sig själv och kunna driva företaget framåt i och med att han läser på läppar då och har lärt sig det. Men att det går så där för honom då kan man säga att han måste ändå ha hjälp utav ja, hela familjen egentligen. Liksom. Det är inte bara Ruby där heller. Utan det, och sen blir det liksom uppstår konflikter. Han hamnar i slagsmål och sådär. Sen är ju inte att de går så jättedjupt i det. Utan det är, så här, det är en scen och sen så får det räcka med det. Och det tycker jag också är väldigt bra med filmen. Att de slår inte ner en djupare i vissa delar. Utan så här att ja, men det här är verkligheten för dem. Och sen går man vidare i filmen också. Är det någonting som du också tänkte på?
Ja, men jag tycker att de får med så många olika dimensioner av relationer.
Mm.
Att de får med... För brodern, jag tycker filmen illustrerar ju att brodern har en väldigt stark kärlek till sin syster. Och är tacksam för henne och att de jobbar bra ihop samtidigt som... Han vill också erkänna att han är beroende av henne samtidigt som han är frustrerad. Och han säger vid något tillfälle där att hon har fått honom att framstå som dum. Trots att inte det var avsikten såklart. Det är någon situation där när han menar att han kan visst tala för sig själv. Och då går Ruby in och tolkar.
Mm. Precis, och det handlar om det här med priset, att han ska stå på sig själv och inte sälja till för lågt pris med det de har fiskat och sådär då. Men sen är det också lite, för du sa väl det här också med att hon tolkar fel, men också det här, det finns ju en scen också när hennes kompis, och jag kommer inte ihåg vad den här kompisen heter heller, men som jobbar på en krog och blir tillsammans med brodern senare i filmen, att kompisen frågar hur ska jag liksom, kan du inte visa mig hur man tolkar och då lär Ruby henne att visa att hon har herpes så att, och brodern bara sitter bara som ett stort frågetecken i soffan liksom så att.
Just det, hon vill, den här kompisen vill väl egentligen säga något fint till brodern då för att imponera, och istället så säger hon att hon har herpes.
Ja, precis. Så att den gesten är ju också så här, det teckenspråket som är i USA, att alltså, en kvinna rör på, liksom, på sig själv över kroppen neråt liksom, skrevet. Så här.
Just det.
Och då liksom... tror ju hon att det betyder någonting annat då, liksom att hon är liksom, att hon tänder på honom och sådär då.
Jag kan känna igen mig i syskonbussträckan. Jag vet inte om du kan relatera till det.
Jo, en del, inte just sådana, eller liksom så här specifikt sådana delar, men att det har ändå hänt grejer i mitt liv också när det gäller, jag har ju en stora syster och så har jag min tvillingbror och sådär, så att det, vi har ju hållit på busa med varandra och liksom drivit med varandra som att vi har vi blivit helt vansinniga liksom. Så. Men det är också så här att hon tycker inte att det skulle inte kännas bra om hennes kompis dejtar brodern liksom. Så att hon vill ju få det bort liksom. Så här.
Hon gör vad hon kan.
Ja. Mm. det finns ju väldigt så här speciella scener i filmen också, så tänker jag, det här med att utifrån föräldrarnas perspektiv, att de är med på en konsert som skolans kör håller i skol, liksom aula då. Och de sitter med och tittar, och då Rubys kompis som jag har blivit tillsammans med brodern sitter och liksom visar lite tecken och så här att men hon, Ruby är jättebra på att sjunga och så här, så att hon förklarar det för dem så. Men att de börjar prata om annat, de tecknar till varandra om så här, okay, vad ska vi äta ikväll och så där, att de förstår inte, de har ju inget intresse av detta så här. Och då ser man liksom att det är fokus på scenen, att man ser deras liksom baksidan på deras huvuden, att de sitter och tittar, och sen så blir det fokus på dem, och då tar man bort ljudet helt och hållet i filmen. Alltså det är så otroligt stark scen, men också så här väldigt enkel scen att göra egentligen så här, men att de har hittat på den här scenen, det var så här, jag blev så otroligt imponerad alltså.
Ja, jag tänker att där är det ju de, det paret där som spelarföräldrarna är ju så otroliga i sina roller.
Ja.
Därför funkar det enkla greppet.
Ja, absolut. Och att de tittar runt på andra publiken, hur reagerar de? Och bara att vrida huvudet och titta runt, så här, massa saker som händer i deras huvud och i deras känsloliv och sådär. Så att det är ett så otroligt starkt scen där när de sitter och lyssnar så, och inte hör då, liksom, utan de lyssnar på andra sätt än med sina öron.
Och det kan jag tänka att jag kan relatera till ibland med, alltså jag kan ju verkligen inte prata utifrån en erfarenhet att vara döv, men har ju ändå en grav hörselnedsättning på ena öret i vart fall, som gör att jag kan tappa bort mig i vissa situationer, om det kan vara med musik eller det kan vara när det är mycket sol och folk helt plötsligt börjar skratta, och då kopplas ju på något sätt andra sinnen på istället, att det blir som att zooma ut istället och antingen försöka förstå vad det är som sägs genom att läsa av omgivningen, eller zooma ut och som de gör då, att de börjar prata, jag tror de börjar prata om vad de ska handla eller äta.
Ja, precis, äta, precis. Ja, ja. Så att det är så otroligt bra. Och pappan då som spelas utav, nu ska jag se om jag säger rätt här, Troy Kotsur. Han är ju den första döva skådespelaren som har vunnit en Oscar, så att det är också så här så otroligt häftigt. Och han också i slutet av filmen då, att nu spoilar jag, men Ruby kommer in på sångskola då i Boston, och då när hon tar farväl utav dem, hon ska åka iväg, hennes kompis ska köra henne till Boston, då säger han go med liksom sin, det, den röst han har liksom. Och nu vet inte jag om du, känner du till skådespelare, så att du vet om han pratar någonting så, eller?
Nej, jag vet inte det.
Nej. För det är också så här att Ruby pratar ju också i filmen om att hon blev så utsatt när hon började i skolan, med att hon det lät som att hon var en döv person som pratar. Att det blir liksom, eftersom hon inte är van att prata liksom med mig, utan det är så här, i hennes förmin så är det tecken man gör med händerna liksom så. Och det är väl det här liksom, vad säger man, nasalt, va, att man liksom, det låter,
ja.
Eller man, hur säger man, du får förklara. Oj, kanske.
Ja, nej, men jag vet inte det, men jag tror att alla, om vi pratar om hur döva pratar, så vet ju alla ungefär hur det låter. Jag tänker att det är ganska likvärdigt.
Ja, precis. Ljud. Så att hon då kanske så här har snappat upp att familjen har kanske pratat med henne också. Kanske försökt lära sig en del så här. Så det kanske är det hon har hört mycket i sitt liv. Då. Men det får man ju aldrig veta i filmen heller. Och så där. Men jag gissar nu lite grann också. Så. Och det är liksom, det handlar ju också mycket om alltså kommunikation. Hur man liksom pratar med varandra. Hur man agerar med varandra. Det jag tänker också en del på, det är ju att jag såg den här filmen nu förra veckan, och då hade jag med engelsk text. Och det är något faktiskt som jag rekommenderar. Om man känner att man är trygg med engelska och man kan se en film med engelsk text, så tycker jag att man ska göra det med den här filmen. Speciellt med den här filmen. För att då, teckenspråk i USA, det är inte samma teckenspråk som här i Sverige eller andra länder. Och så att det är... Vet om det finns det vissa tecken som är samma och sådär?
Jag tror det. Men det är ju som du säger, det skiljer sig åt mellan alla olika länder. Men jag kan inte tecken bra, men jag kan tecken som städ en del. Och där går det ju att se vissa tecken som är lika. Men ibland går de också att förstå. Mm. Så att det är lätt att tro att jag kan dem.
Ja, nej. Men alltså, jag tänker liksom att det... vi pratade om lite grann efter att vi hade gjort förra avsnittet tillsammans då för ett år sedan. Så pratade vi lite grann om att du har lärt dig tecken och sådär då. Teckna. Och det var därför som jag frågade dig om du liksom så här, om du har lite koll på det också, så tänkte jag så. Mm.
Jag använde faktiskt teckentolk för första gången i mitt liv igår.
Okej.
Utan att kunna jättemycket tecken, men jag passade på.
Ja. Vilken situation var det då?
Men då var jag på en, jag tror kanske att jag delade med mig av det förra avsnittet, att jag har haft en hörselnedsättning sedan jag var barn, som gradvis blir sämre. Och i samband med pandemin någon gång där så försämrades hörseln kraftigt på ena örat. Och så att jag tappade all diskant där. Och det blir ju ett otroligt märkligt ljud. Så att det gjorde ett stort avtryck. Det blev väldigt kännbart. Så i samband med det så har jag haft lite tätare kontakt med hörselvården. Och fått lite fördjupat stöd därifrån. Och då har de bland annat... rehabiliteringskurser för yrkesverksamma hörselskadade. Just för att yrkeslivet blir så påfrestande när man har en hörselnedsättning. Och då hade jag bett om skrivtolkning, för det tycker jag jättemycket om. Och så pratade de där då om att det går att låta skrivtolken teckna. För de kan oftast tecken som stöd också.
Mm.
Och jag är intresserad av tecken, tycker det är jätteroligt. Jag kan inte så mycket, men jag vill lära mig mer. Och tänk att då är ju det ett bra tillfälle bland en trygg miljö att testa och se hur det känns, framförallt att ha en tolkning. Och jag tänker, kopplat till filmen där, så tänker jag verkligen på alltså den här utsattheten som blir på något sätt i att sticka ut i en grupp. Nu tänker jag att de inte, de som, alltså familjen där, i och med att de är en familj så verkar de så otroligt trygga i sin identitet. Det blir ju viss friktion, alltså med andra höranden, men de har ju en sån här, ja, men så här fantastisk familj som liksom, är så kärleksfull och härlig. Jag kan inte erinna mig om att det direkt finns, det är väl brodern där ibland när han hamnar i den här friktionen av att vara döv och försöka klara sig själv och det kanske inte riktigt går, då blir han ju såklart utsatt.
Mm.
Men jag fick känna mig på att sticka ut liksom och vara där, för då står tolken och tittar på bara mig och det blir så uppenbart att det bara är jag som har det här behovet, fastän de andra tyckte det var jättekul också.
Men då så, jag tänker om det här med tecken, att man kan ändå förstå, finns det en logik i liksom teckenspråk, så att man så här, om man förstår ett tecken så kanske man kan förstå en massa andra tecken också, liksom att det rullar på så, eller finns det...
Bra fråga. Det är inte, inte som att det är som en kedja eller ett pussel, upplever jag inte. Däremot är ju de tecken, och nu pratar jag tecken som stöd då, är ju många av dem logiska.
Mm.
I vart fall.
Ja, men precis, det är också, jag tänkte lite grann på det också, så att det finns liksom en, ja, men logik. Nu kanske inte man kan jämföra, men alltså, tänka lite grann på tecken från, ja, men, Kina och Japan och sådär, när det gäller deras skriftspråk.
Mm.
Att det har liksom byggt på en bild från början och sen har den utvecklats och så har det blivit ett tecken för varje ord. Att där kan man också kanske lära sig på det sättet. Så här. Men
just,
ja, jag vet inte om det går att jämföra helt och hållet, så, men tankarna flöt åt det hållet i alla fall. Ja. Så, ja.
Ja, men det är ju det är ett väldigt fint språk. Jag har ett favorittecken som jag tycker om. Jag ska försöka förklara det. Då är tecknet för att hjälpa, och då lägger man den ena handen i den andra handen och så lyfter man händerna.
Mm. Just det.
Det är så fint.
Ja, det är, kanske så här, någon gång man ska kolla liksom på teckenspråkstolkning då, som att det finns på SVT och så här till nyheterna, så ja, kanske skulle vilja lära sig mer. Och jag blir också väldigt så här peppad på att skulle, men jag vet inte om jag orkar och sånt just nu, men ja, kanske någon gång i livet att jag vill lära mig lite mer också. Så. Mm. Jag tänker att vi kanske ska gå över lite grann och prata lite om det här med filmen också, kopplat till vårt yrke som styr- och yrkesvägledare. Det finns så mycket man kan diskutera om den här filmen när det gäller liksom den biten. Men det är liksom så här, största delen är ju det här med liksom att Ruby ska göra sina val i livet. Och då ställs för olika liksom dilemman. Ska hon gå på sitt intresse eller ska hon stanna kvar med sin familj? Så det är, nu, det är ju liksom konflikten i filmen egentligen liksom så. Och jag sa det till dig också nu här innan inspelningen att om jag hade fått skriva en film som handlar om styr- och yrkesvägledning så hade det här varit en dröm. Så det är så här att jag liksom bara, när man har skrivit det här manuset, har man tänkt på styr- och yrkesvägledning? Eller liksom, så man undrar ju liksom. Så att det är så otroligt häftigt manus att man så här, jag vill att när man ska tänka liksom, jag vill att alla ska se Koda, den är så otroligt bra. Men också tänka på det, att vi gör alla val i livet och vissa val är väldigt, väldigt stora. Och Ruby ställs för väldigt så här, ja, men, stora beslut och man kan ju verkligen se på henne verkligen så här, åh, vad ska jag göra nu, hur ska jag liksom bete mig i detta utan att hon säger någonting. Så här, det är bara liksom kroppsspråket, allting i hennes liv liksom drabbas utav den här beslutsångesten liksom. Ja, några tankar.
Nej, men och samtidigt är hon ju så övertygad och trygg i vad hon faktiskt vill. Och det är också jättehäftigt att se att det, för det är ju någonting nyupptäckt då. Hon vet att hon tycker om att sjunga, men hon vet inte så att hon kan sjunga.
Nej, eller så här, hur bra det låter också. Precis, så, för, att, det. För det är ingen som hör henne liksom, i familjen och sådär. Så.
Och det är ju också symboliskt, tänker jag.
Ja.
Det finns nog många unga som lever i en familj där ja, de talanger som barnet har kanske sticker ut lite och att föräldrarna kanske faktiskt inte har något intresse.
Nej.
Eller är öppna för det. Och så går de och bär det själva.
Ja. Och det är som hon sitter och pratar med sin mamma vid middagsbordet så här att ja, men jag tänker söka till den här skolan och bara, eller att hon har gått med i kören är det väl, tror jag först. Ja. Och bara mamman bara så här, vad är det för någonting? Så här, bara skaka på huvudet, det är bara dumheter liksom. Och så blir hon såklart arg då liksom. Så här då. Men det var någonting där som du sa också som fick mig att tänka lite mer där på. Nej men att man så här, man får ju följa hennes liksom kamp i detta på något sätt. Liksom att hon, nej men som du sa också, att hon har ju bestämt sig, hon har funnit detta. Just det är ju öppningsscenen i filmen är ju att kameran liksom är över havet och så kommer in över båten och där står hon och sjunger medan hon liksom rensar fisk och de drar upp nätet och så vidare. Så, här. Så det är också någonting som att man, jag tänkte väldigt mycket på det när jag såg om det nu för att så här, det är väldigt talande med att de har med sången liksom, att det liksom sätter en viss stämning i filmen redan från första scenen så att hon tycker om detta men att hon också jobbar med fisk liksom i en och samma scen, första scenen där så. Mm.
Och även om det bara är hon som sjunger då, ja, så tycker jag att den stämningen som finns i hennes sång och hennes passion för det, den finns ju också i familjen. Mm. Så att det på något sätt går det att se att ja, men att hon har, det finns en kraft som hon hämtar i, som kommer ut i sången, men som också, tror jag, har grott lite grann i den här familjen hon är uppvuxen i. Så det är ju inte heller helt, det är inte helt frånkopplat.
Nej, men alltså det finns ju en kämpaglöd också när de kämpar för sin överlevnad också. Så här, och att då kan ju hon också hitta den kämpaglöden när hon söker sig vidare i livet till att hålla på med någonting annat. Så, så det är också så här att hon, ja, blivit stärkt familjen liksom, en sammanhållning. Och det är ju också att hon, ja, får, hon blir ihop med en kille också som hon sjunger med i kören. Och nu kommer jag inte ihåg vad han hette heller, men att han, man får ju aldrig se hans familj, men han pratar om sin familj, att det är så mycket konflikter i min familj och eran familj. ni är så tajta och ni är så liksom, fin familj. Så här. Och hon bara så här, skakar på huvudet och går därifrån. Liksom. Hon fattar inte alls vad han menar. Så här. Men att det kanske också så här, faller liksom, på plats mot slutet av filmen när hon verkligen så här, ja, men nu ska jag flytta till en annan stad. Visst, hon kanske kan åka och hälsa på ganska ofta hemma också. Så här. Men att det är ändå liksom, så tvärt liksom avbrott i detta liksom, som man har haft så pass nära med sin familj. Det är en sak också som jag vill nämna i detta som jag tycker är väldigt kul, det är att de har regnkläder på sig när de jobbar med fisket. Det är alltså det är Grundéns regnkläder då, som nu vet inte jag om det kommer från Sverige eller om det är norskt, eller vet du kanske inte du heller vet.
Lasse har tänkt på saker som jag inte alls har tänkt på. Nej. Det var intressant.
Nej, men varför jag tänker på det är för att jag har själv ett sånt ställe. Och det regnstället köpte jag när jag gick ut studie- och yrkesväglareprogrammet. Jag önskade mig bidrag till ett sånt regnställ. Och då fick jag det, ja, jag fick lägga till lite pengar själv, för det är ganska dyrt regnställ också kan man säga. Så. Men jag kände igen märket och det var så här, ja, det ligger mig varmt om hjärtat.
Det liksom, talade så. Till dig.
Det talade till mig väldigt, väldigt mycket.
Vad skulle du med regnstället till då?
Nej, men så här, mina barn och när jag gick ut studieyrkesvägledarprogrammet, de var nästan ett år. Så att det är så här, ja, men jag ville ha ett rejält regnställ som jag kunde vara ute utomhus med dem och så där. Så
du satt med det jättedyra regnstället i sandlådan med dem.
precis. Så lite olika grejer. Så jag var ute och vandra lite och man var med på. De var med på mulle, skogsmulle då i lite yngre åldrar och så här. Och nu är de med i scouterna, men då är det så att jag inte kan vara med så mycket för att jag har problem med min höft. Men det är en annan historia också. Så. Men ja, när jag sätter på mig den där så kommer jag tänka på Koda också. Det är jag helt övertygad om. Så här, så att, men det är också lite så här roligt att de också så här är så stärkta av och också att de har sån också de är så frispråkiga i familjen att de står ju ut med det här liksom att de har sex och att de är väldigt öppna med det föräldrarna. Då den här killen som är med i samma kör, de ska öva hemma och hon känner sig obekväm att sjunga inför honom, så då ställer de sig mot rygg också. Och det är också någonting som jag tänker väldigt mycket från studie- och yrkesvägledning, att testa på någonting annat, att göra någonting annat i en liksom, att bryta upp från så här en rutin eller en norm eller någonting sånt, så här att man kan göra saker på olika sätt, man kan lära sig. Samma kunskap kan man samla på sig på olika sätt. Så. Och det är något som jag pratar väldigt mycket med ungdomarna som jag träffar. Då, så. Men i den scenen också så börjar de höra då att föräldrarna har sex. För de vet ju inte att de är i rummet bredvid. Så här, de har ju inte hört dem. Så här.
Och föräldrarna vet inte att de låter.
Nej, precis. Och då går ju Ruby går och sträcker in armen i mamma och pappans sovrum och börjar blinka med ljuset så att de märker att jag är hemma liksom så. Och så kommer de ner till vardagsrummet och sitter där och då tror ju de att Ruby och den här killen är ihop redan. Så då börjar de prata om att ni måste ha kondom och visa med tecken och det blir Ruby bara sitter där bara så här, och föser ut honom genom dörren och så här, bara, ja, jag hatar det liksom. Så det är väldigt, ja, talande liksom att de vill väl men det kanske inte blir så jättebra i slutändan liksom så här.
Nej, och så vänds ju det här emot henne.
Ja, precis, att han berättar om det som en kul grej, inte att liksom göra narr av henne, och det tror jag ju faktiskt att det är så också så här, men att det sprider sig jättefort hos de här det coola gänget. Så. Men sen är det också så att de, visst det blir en liten konflikt mellan de två, men de går ju inte vidare heller så mycket i, det är ju lite grann från de här tjejerna, men att de retar henne för att hon luktar fisk och att hon då har döva föräldrar. Men sen så går man vidare och det är så här, fine, hon upplever det här i sitt liv. Och så kan det också vara, liksom, så här, tänker jag också i studie- och yrkesvägledning, att man, så här, man upplever olika saker i livet, men så här, man kanske inte ska fastna i det heller. Man kanske så här också, nu är det så att jag är här, jag kanske inte med mig allting jag behöver och då måste jag ta igen det Och jag har faktiskt möjlighet att få mer tid till det. Nu är det kanske blir lite konstig koppling, men jag tänkte ändå på det i filmen. Så här.
Ja, och det pratade jag med någon häromdagen om som reflekterade över att gud vad skönt, du måste vara studieyrkesvägledare och inte behöva vara psykolog och grotta ner sig i det där superdjupa. Och jag tänker att jag har väl närt psykologdrömmar också, men jag kan se att även de jag pratar med får ett värde i att jag kan samtalsteknik precis som du och andra vägledare kan. Flera olika samtalstekniker som gör att vi faktiskt kan. Vi kan skruva lite och utforska lite och kanske ibland utmana vissa invanda mönster och så vidare.
Mm.
Och att de upplever många gånger att de jag pratar med uppskattar att få prata om de sakerna utan att för den sakens skull kanske gräva ner sig i precis allt. Liksom.
Mm.
Och det är ju så livet är.
Mm.
Men ofta är det antingen eller, tycker jag. Antingen är det tid för att grotta ner sig i problemen eller så är det full fart framåt. Men jag tycker att vägledning är lite både och. Och det visar filmen jätteväl också, tänker man. Villa-Lobos, musikläraren där. Tillika vägledaren skulle man väl nästan kunna säga.
Precis, jag tänkte faktiskt väldigt mycket på det också. Så här, att han blir ju någon form av liksom vägledare i och med att han, så här, han ger ju råd. Och det är kanske inte det vi gör, men att han ändå pratar om att det är ditt beslut. Så här, men då måste du också lägga ner tid på att jobba med detta för att komma någon vart. Så att det är också, han ställer ju jättemycket krav på henne att han avsätter tid hemma hos sig själv i sitt hus för att träna sången då, så här, för att öva då inför det här provet i Boston. Och det, ja, det är ju en del konflikter där också såklart. Så här.
Mm. Men, och det tycker jag gör den filmen lite speciell, för att oftast när det är, som han är en person som, tänker jag, liksom vägledarna berör personliga saker som hos Ruby då. Han kommer henne in på livet och ställer frågor och är nyfiken på vad det kommer sig att det har blivit på ett visst sätt eller vad hon har varit med om.
Mm. Men, att hon ska uttrycka saker i sången liksom.
Ja, att hon ska uttrycka saker i sången och sen så frågar han, han blir ju nyfiken på. Det är någon scen tror jag där när hon, där det blir tydligt att hon inte vet hur hon låter. Mm. Alltså där hon inte vågar kanske sjunga ut riktigt då.
Mm.
Och då frågar han ju varför och försöker ta reda på det.
Mm.
Men de går ju ändå framåt.
Ja, precis. Sen är väl en liten kritik mot filmen också, så här, att de har ju tagit en skådespelare som, alltså det är klart att hon måste kunna sjunga i den här rollen liksom så. Men det hade ju också varit så här lite intressant om de hade så här börjat med vissa scener, alltså i början på filmen, att det kanske låter lite konstigt och sen så blir det bättre och bättre med så här. Det är ju liksom, det är bra på en gång liksom så. Men då kanske man har behövt en hel tv-serie också, eller jag vet inte liksom så. Ja, lite kritik mot man också får ha det, även om den är super super bra den här och jätte bara underbar, så det liksom tanken slog mig liksom så. Ja, vad ska jag, det var något mer som jag tänkte på där nu, men jag nu tappar det lite grann tyvärr så, men
jag kan plocka upp en tråd som jag
absolut,
hade.
Absolut, absolut.
Ja. I en scen som du pratade om innan där. När Ruby pratar med sin mamma. Och hennes mamma har köpt en klänning till Ruby som hon ska ha på den här uppvisningen då. Med skolan och fast den mamman innan inte riktigt hade förståelse för Rubys passion över sången där, så hände det ju någonting med henne där att hon vill ändå uppmuntra henne. Och då säger hon någonting om att du är så modig, inte som jag. Och då tänkte jag på det där med att vara isolerad, att det verkar som att mamman har varit väldigt isolerad i sin funktionsnedsättning, tänker jag.
Mm.
Hon har en väldigt stark identitet inom familjen och verkar ha, ja, men en viktig funktion där. Men att hon också ser sin dotter göra någonting som hon kanske också själv hade velat göra. Inte nödvändigtvis sjunga då kanske, men något annat. Att hon inte har fått chans till det. Och det tänker jag ändå, den, alltså att vi har det ju så otroligt bra här att de allra flesta, ja, alltså bara utifrån mig själv också, utifrån funktionsnedsättning, att det, jag tänker att det finns en grundtanke om att vi ska vara inkluderade som kanske inte riktigt finns möjlighet till i andra länder eller andra kulturer.
Mm. Nej, men jag tänker också på det här med liksom, och nu kanske jag går ifrån det som du pratar också, men eller lite så här reflektion med, hon säger, ja, men skulle jag då liksom börja teckna och måla fast jag är blind? Att hon jämför då med att vara döv och liksom sjunga då mamman. Så det är ju också så här väldigt så här, ja, intressant tanke. Så. Är det så hon upplever det?
Jag tror att min tolkning av det är att hon känner sig väldigt begränsad.
Ja, precis. Och det är också det här liksom att kom med och träffa de andra fruarna till de andra fiskarna och sådär. Men man ser någon gång att hon inte liksom hänger med och de står och pratar där och så. Men sen mot slutet av filmen så ser man att hon har fått kontakt med dem, att de står och säljer tillsammans och sådär. Så att, ja, återigen, de går inte in så djupt i det, men man ändå liksom, man får ta del av att någonting har hänt. Så här.
Och det tänker jag ganska, kan man också koppla till vägledning, tycker jag ibland att det har gått att se om en elev då har, ja, men tar sig framåt, uppfyller vissa saker och går sin egen väg, så händer det mycket i familjen också. Och jag tänker också att det är det som kan göra att det finns ett motstånd om man har en förälder då som kanske inte har fått förverkliga sig själv och leva ut sina drömmar, även om jag är övertygad om att de allra flesta vill sina barn det bästa, men jag tänker att det kan vara ett försvar också, eller ett finnas ett motstånd i det. Varför ska du göra det som jag inte får, liksom, man ska få, särskilt när det är kreativa yrken, tänker jag.
Ja, absolut.
Musik eller film eller teater eller vad det nu kan vara. Att man som förälder blir nervös över att barnet ska behöva stå utanför och,
ja, och också man säger att man ska misslyckas också då, så här. Men också att, precis som vi sa, pratar om det här med att vi har ett sånt liksom tillåtande system i Sverige, att man kan misslyckas och kan man gå vidare till något annat istället. Det är ju faktiskt helt fantastiskt, så här. Jag kommer säkert göra poddavsnitt om det i framtiden, men att så här, om man jämför med andra delar av världen, som andra länder som är ganska nära oss i Europa och sådär, där måste ungdomar bestämma sig så otroligt snabbt i livet vad de ska göra, och om de inte lyckas med det, så här, då är de liksom dömda till jobb som är så otroligt låg status, mycket mer låg status än här i Sverige, så här. Och det är så otroligt tragiskt att det ser ut på det sättet, att jag tycker att, ja, jag är väldigt glad att jag är studie- och yrkesvägledare i den här delen av världen. Så.
Ja, och sen det är väl skulle man väl kunna rikta en liten, att det är lite onyanserat i filmen då, för jag tror att hon får stipendium då för att åka,
ja, det, på den, det, här, det, utbildningen. Det är det hon söker till då, när, ja, hon går på det här provet. Just och så.
Men hade hon inte fått det, så hade ju inte den drömmen varit möjlig.
Nej.
Att genomföra och göra, precis, verklighet.
Precis, att de har inte pengar i familjen. Nej. Helt enkelt så. Och det är så här också klassperspektiv, arbetarklass, de ja, så otroligt utsatta. Och pappan säger ju det också i filmen, att fiska, det är det enda jag kan. Och sen blir de då liksom, när hon inte följer med ut på havet, att det är någon inspektör som följer med, något sånt så här. Och då kommer kustbevakningen och stoppar dem så här och börjar skjuta. Och så här, då, pappan och brodern hör ju inte, så då liksom väcks det åtal och de får betala böter och sådär. För det är också någonting som jag tänker på, liksom så här, att ja, men vad kan döva jobba med och vad kan man inte jobba med som döv? Så här, vad kan du ge något exempel på?
Ja, det? Ja, men det är en bra fråga. Initialt vet jag inte, men jag träffar ju på personer som har väldigt grava hörselnedsättningar som kanske är döv på ena örat då.
Ja, för jag tänkte liksom, du har ändå gått på Katrinelund och man liksom pratade om de sakerna där på hörseldelen utav skolan och sådär, med vägledningen och sådär då. Eller var det något som väcktes, några liksom samtal eller så?
Du tänker man pratade om möjliga vägar liksom,
precis,
vidare och så?
Precis.
Nej, jag har ju inget minne av att jag gick till studie- och yrkesvägledaren då, det gjorde jag säkert, och vi pratade säkert om det, men jag tror att det är som i, ja, men som i skolan överlag, att man pratar ju inte så mycket om begränsningar, utan vi pratar om möjligheter. Och sen är ju det ganska likvärdigt för alla, att alla har ju hinder på vägen som man behöver ta sig över, och en del har en funktionsnedsättning och andra har något annat. Jag tycker att det är väldigt, jag tycker om det, att det ändå är det som är primärt.
Mm.
Även vid ganska omfattande funktionsnedsättningar, som att vara döv exempelvis då.
Mm.
Men jag vet inte riktigt. Nej. Hur...
Ja, nej, men så tänker jag också så att tekniken går ju framåt, så att det kommer säkert finnas mycket hjälpmedel i framtiden också. Men till exempel så här med, om vi jämför med, så här med färgseende, om man är färgblind så kan man inte jobba som pilot, eller kanske inom andra yrken också och så. Ja, sen finns det kanske mer, ja, extrema så funktionsnedsättning också. Så. Nej, men att jag tänker ju så här, utifrån min höft, jag kan till exempel inte springa längre. Det jag har blivit tillsagd av mina läkare, så här, när du får inte springa, så här, och sen har jag inte något intresse i det heller, liksom, så här, men att det är ganska skönt också att få, liksom, du kan inte det. Nej, okej, okay, vad bra, då vet jag liksom. Men det är kanske inte alla som upplever det så på det sättet, att så här, tänk om det hade någon som löper så här långdistanslopp, så här Göteborgsvarvet, en halvmara eller maratonlopp, och så kan man inte springa längre för att det händer någonting. Alltså det måste ju vara en jättestor sorg i det också. Så.
Ja, jag tänker utifrån ett identitetsperspektiv också, som ju filmen tycker jag illustrerar väldigt väl. Om de inte har djupdykt i vägledning, så har de ju djupdykt i identitetsskapande och
absolut.
De processerna.
Ja.
Just vad som händer om vi utmanar sig som Ruby för att vara, att gå från en döv kontext till en hörande, där hennes egen röst blir, vad ska man säga, det blir ju...
Ett verktyg.
Kanske. Ja, det blir ett verktyg, och hon tar ju på något sätt i det, så tar hon ju steget fullt ut i en hörande värld.
Mm.
På samma sätt som jag tänker för familjen där, att de får se sitt barn gå ut i en hörande värld fullt ut. Det gör ju också någonting med deras identitet.
Mm. Absolut, absolut. Ja, men ska vi kanske också sammanfatta lite grann nu, så att vi tycker att ni ska se Coda. Dels att den, jag tycker att den är superbra, det som jag sa, en av de bästa filmerna jag faktiskt har sett. Och det har ju mycket med att jag är utbildad inom studie- och yrkesvägledare nu, och att jag jobbar som det. Men också att jag har varit intresserad av film väldigt, väldigt länge och kan se saker. Det här med dramaturgi, manusförfattning och sådana saker. Att den är så bra på många, många olika sätt. Så. Och jag kommer att se om den många gånger framöver. Kanske också att vi kan se den på jobbet någon gång och så här, diskutera och sådär. Det hoppas jag i alla fall på, så. Mm.
Vi fick ju under studie- och yrkesvägledarutbildningen, så minns jag att vi fick i alla fall läsa några böcker som var kopplade till studie- och yrkesvägledning.
Mm, mm.
Jag tror det var Alkemisten av Paulo Coelho.
Ja, just det. Ja, det låter jättebra. Jag har läst den, men det var rätt länge sedan också. Mm. Så att det, ja, det tycker jag låter jättebra. Vi hade ju kanske inte så mycket med studie- och yrkesvägledning, men vi läste En komikers uppväxt av Jonas Gardell. Och den var mer kanske om så här grupppsykologi och liksom, ja, vad som händer med individer i en grupp och med mobbing och allt möjligt. Så att det var ju en del skönlitterärt också med, liksom, så att jag är väldigt glad för att vi hade det på utbildningen. Så.
Och så skulle man kunna se den här filmen,
ja,
också. Och jättebra, tänker jag, att se. Jag ser fram emot, och jag skulle nog kunna se den med mina barn även nu, fast de är 8 och 11, såklart.
Ja.
Men ja, det var en bra idé. Jag måste ju se om det med engelsk text nu då. Mm. För det gjorde jag inte.
Nej.
Det var smart sagt. Men jag tänker att även som, alltså dels ur ett vägledarperspektiv, alltså det är svårt att förklara vad jag gör som vägledare,
ja,
ibland. Mm. Och den illustrerar ju det fint, men också utifrån en hörselsynpunkt. Jag tänker att mina barn behöver inte tolka mig så mycket, men de är ju ändå behjälpliga.
Mm.
Och det väckte jättemånga tankar kring det. hur mycket kan man kräva av sina barn när det kommer till att hjälpa till?
Mm.
Och då sjunger hon ju, det, vi pratade om det innan, det var den här Joni Mitchell, och jag tror den, antingen heter den eller så var den en textrad där med att don't give yourself away. Alltså man kan hjälpa mycket, men när det är på bekostnad av liksom ens eget väl och ve.
Det finns säkert ett val av den låten i filmen också, så här utifrån ja, manusförfattare eller regissör eller vad det nu är i de som har gjort filmen tillsammans. Vi har pratat om att vi ska göra flera avsnitt tillsammans, så att du, det vill jag, och du är varmt välkommen tillbaka. Superkul att göra det här avsnittet.
Jag ser fram emot att komma tillbaka och ser fram emot att se filmen igen.
Ja, och det kanske vi kan göra tillsammans någon gång också.
Eller hur?
Ja, precis. Ha det bra, Hanna. Vi hörs.
Tack så mycket. Ha det jättegott. Hej då.
Hej då. Den här veckan har jag fått besked om att Per Karlsson inte finns med oss längre. Bror till min nära vän Mats Karlsson från Västerås. Per hittades i sitt hem tidigare i veckan. Per blev 43 år och jag kände honom som ung i Västerås. Vi gick på samma skola, vi var på samma kollo, vi hängde med varandra på fritiden. Vi gjorde film ihop. Sen har jag haft kontakt med hans äldre bror Mats sen dess. Men Per har ändå funnits med. Träffade Per senast på Mats bröllopsfest för några år sedan. Och det är helt ofattbart när människor rycks ifrån oss. Jag har förlorat släktingar och familj själv. Och jag vet inte hur Mats går igenom detta. Men tankarna går till dig Mats och din familj i denna svåra stund. Det är det som jag vill säga idag. Jag tillägnar det här avsnittet till Per Karlsson. Ni får gärna höra av er till podden på syvstavasintesyo@gmail.com. Vi finns på Instagram. syvstavasintesyo heter sidan. Jag vill också tipsa om symonline.se där det finns länkar till avsnitt utav podden. Sköt om er. Ta vara på livet. De ni har nära och kära. Vi hörs. Hej då. Thank you.